Hej, Patrik Centelin heter jag. Alltså, jag är från BGC, Bankgirot. Jag jobbar ju med betalningar, föga förvånande. Min bakgrund i det här är väl att jag har jobbat med betalningar, mobila betalningar, både på telekomsidan och nu på banksidan. Jag var tidigare med på Ericsson när vi startade ett av de första mobila betalsystemen då, som vi försökte lansera med Telia. Och huvudfrågan här då, som jag tror, internet i mobilen på ett kommersiellt och integritetsmässigt hållbart sätt. Alltså för mig, som sagt, så handlar det väldigt mycket om mobila betalningar, och det handlar väldigt mycket om att få ihop de här pusselbitarna som redan finns. Alltså en av de här underfrågorna som jag fick skicka till mig var just när kommer NFC slå igenom? Vad tror vi om alla de här betalpiloterna som pågår just nu? Och för mig så är det lite ointressant faktiskt, just tekniken. För att det är någonting man ofta säger, att det är affärsmodellerna som spelar roll. Men här tycker jag det är väldigt tydligt. Alltså vi, om man säger de senaste 10 åren för mig med det här med mobila betalningar, det har varit framförallt karaktäriserat av väldigt mycket frustration. Man kan säga. Å ena sidan så är det då operatörssidan när man jobbade där man för ett antal år sedan försökte, alltså man har obotlig optimistisk syn på just tekniken som skulle lösa allting med mikrobetalning och betalningar, och man tänkte sig nästan att man kunde bli bank, och man behövde nästan inte ens prata med banksidan utan att vi kunde lansera just baserat på den här fantastiska tekniken, de här nya betaltjänsterna. Och å andra sidan så har man ju då haft perspektivet på banksidan där det har varit väldigt mycket tillbakalutat. Och framförallt när vi tittar på just e-betalningar och affärsmodeller på internet, så har det varit nästan som att förvänta sig att kunderna kommer in på bankkontoret och lägger affären i knät på banktjänstemannen. Så det är två väldigt skilda perspektiv, men där man inte har haft så mycket kommunikation emellan varandra då. Så att just samarbetsformerna mellan de här två sidorna har varit väldigt viktiga och varit svåra att hitta rent historiskt. Men nu tycker jag det finns anledning att vara positiv. Jag återkommer om det, men jag tänkte först ha en jättekort bakgrund om BGC. BGC grundades 1959 för att utveckla och förvalta bankgirot. Och målsättningen med bankgirot var just att skapa en öppen plattform för betalningar i Sverige. Som minimerade kostnaderna och som gav stordriftsfördelar. Och sen idag så... Oj, nu flyttar den här av sig själv. Det har ju hänt en del sen 1959 då. Då allting var papper och den här bilden där alla sitter och stansar in de här pappershandlingarna. Idag är allting elektroniskt och vi jobbar inte bara med bankgirot. Bankgirot är ju en jättestor del. Vi har ungefär 650 000 svenska företag som har ett bankgironummer. Men sen har vi även en plattform för elektronisk faktura som är en viktig del. Och sen har vi också infrastrukturen bakom BankID och det vi kallar för e-legitimationer. Där vi producerar den tjänsten på BGC. Och det är kanske inte så många som känner till. Och det här längst ner här med SEPA, det handlar väl mer om att vi håller på väldigt mycket med att anpassa våra produkter nu till SEPA, som är då Single Euro Payments Area, som är det stora projektet nu inom EU för att harmonisera betalmarknaden, för det ska bli enklare att skicka pengar och enklare att göra betalningar, och detta ställer ju förstås många nya krav på oss då som betalningsleverantör. Så att SEPA är ju en stor utmaning för oss just nu, och där jag ser väldigt många likheter med telekommarknaden för 10 år sedan med avregleringen som skedde, och där man omdefinierar sin hemmamarknad. Vi har alltså under det sista året gått igenom förändringar som är jättestora för oss. Där vi har dels börjat samarbeta med ett clearinghus. Det finns 20 clearinghus förresten, ska jag säga, i Europa. Och vi har börjat samarbeta med det engelska clearinghuset just för att sänka kostnaderna ännu mer. Och den andra sidan är givetvis att öka tjänstutvecklingen. Och då ser vi mobilitet som, det är en väldigt viktig drivkraft förstås för alla våra tjänster. Och jag tittar väldigt mycket, mitt fokusområde som affärsutvecklare är väldigt mycket just titta nya sätt att ta betalt, nya sätt att få in våra befintliga betalprodukter. Och en väldigt viktig fråga just för alla våra tjänster har att göra med säkerheten. Det är ju en grundbult i själva hur de här transaktionerna funkar, alltså förtroendet för bankerna såklart. Så att det är väldigt viktigt för oss. Så hur får vi ihop de här pusselbitarna? För mig handlar det som sagt väldigt mycket, det handlar inte om att skapa någonting nytt. Det handlar om väldigt mycket att få ihop det som finns. För jag anser att det finns väldigt mycket byggklossar redan som vi kan bygga vidare på. Det ena är just den delen som handlar om säker identifiering. Där vi jobbar med hela den plattformen. Där vi har idag i Sverige 5 miljoner grundidentifierade personer via internetbanken. Och de flesta företag använder också sin internetbank. Det andra är förstås att vi har en betalningskomponent i det här. Där egentligen BGC är väldigt förenklat. Flytta pengar från bank A till bank B. Vi kan flytta pengar mellan konton. Vi har inte ett eget betalsystem eller konton hos oss, utan vi är ju en sorts informationslogistik för att hantera just betalningen, den underliggande logistiken. Och det innebär också att vi har en väldigt stor användarbas redan. Och det tredje är ju det här med mobilkommunikation, när vi pratar just mobila betalningar. Vad fint att man såg rubriker där förresten. Det är ett som finns. Så för det handlar om mobila betalningar. Och där har vi då mobila sidan där det redan finns ett nät som borde gå att använda. Det finns roaming internationellt och det finns väldigt mycket standardiserat som man borde kunna återanvända. Så jag tycker alltså inte, så för mig, det handlar inte om att börja titta på att nu ska NFC, alltså Near Field Communication, det ska lösa allting vad gäller betalningar eller någon annan teknik som kommer, vilket också kommer vara intressant givetvis, utan det handlar mycket, mycket mer om att få ihop den affärsmodellen och det befintliga det vi har. En av de, tycker jag, de här stående intrycken av alla mikrobetalningssystem och mobila betalsystem som finns på marknaden, det är ju att de alltid hänger ihop med att man ska registrera sig för någonting. Man ska skapa ett nytt konto, oftast med någon man inte litar på. Och det är väl det är typiskt en sån här sak som vi vill komma förbi, att du har redan ett bankkonto, du har redan en relation till din bank och du har en mobiloperatör, och om vi knyter ihop det här så borde vi kunna göra det på ett säkerhetsmässigt, integritetsmässigt och ett kommersiellt väldigt bra sätt. Så har jag avslutningsvis ett exempel. Tyvärr så är det här så nytt så att jag har inte ens några fina demos eller någonting, utan det är bara en väldigt kort beskrivning för att ställa mer frågor sen vad vi gör tillsammans med Telenor just nu. Och är det många här som har använt SMS-biljett med SL? Ja, det är några stycken. Jag har gjort det fast när jag har företagsabonnemang och varit väldigt så här, ska jag göra det, ska jag inte, eftersom att det är ju företaget.
Så det blir lite gnälligt.
Ja, precis. Det här är ett exempel på en väldigt enkel tjänst där vi inte har. Vi har inte förändrat någonting i det som finns. Utan exakt samma sak som man gör idag med en SL-biljett, nämligen att du skickar en kod till ett 72100, ett nummer. 72100 är det inte förresten, jag bara tänkte det är inte värt att skriva det.
72500.
Ja just det, men nu får ni inte börja skicka det. det som händer då är att man får ett kvitto. På samma sätt som du får en biljett alltså, när du går på bussen. Men den stora skillnaden här är att det inte debiteras på din telräkning, utan det går till ditt bankkonto. Så det har en väldigt stor betydelse, väldigt enkelt att sätta ihop. Vi har inte förändrat någonting som sagt, vi har inte skapat en ny betaltjänst. Vi har satt ihop autogiro, att man anmäler sig till en autogirotjänst hos Telenor. Sen så innebär det bara att när jag går in, vi har ett exempel där, en kaffebutik på Globen. Där man går då och köper sin espresso efter lunchen och man går fram till kassan. Och så kostar det 10 kronor. Och då smsar du då BGC och så 10. Och så får du då det här tillbaks. Och sen som sagt så kommer det bara debiteras på ditt bankkonto istället.
Men jag kan kaffeaffärer, de får 10 kronor.
Nej, inte 10 kronor.
Nej.
Men det är en av de här sakerna som har varit, man säger, de tre viktiga sakerna som har varit viktiga att lösa då för, utifrån hur det funkar idag. Det är just att av de här 10 kronorna som du funkar idag på ett förhållande spelningssystem, så har du en transaktionsavgift på mellan 25-30%. Här går vi ner på en helt vanlig transaktionsavgift. Vi kan hantera alltså små betalningar. Vi behöver inte dra det varje gång, utan vi kan aggregera små belopp. Och så drar det en gång i veckan till exempel. Och det skapar en förutsättning för att hantera alla de här, även tobakshandlare som kanske tar 5 kronor om man handlar under 100 kronor och vad det nu är för någonting. Så det finns stora möjligheter att skala upp den här tjänsten. Den andra delen som var viktig att lösa, det var just det här med att separera företagsabonnemang och privat konsumtion, vilket också är möjligt med det här. Och det tredje är just det här att teleräkningen, billingsystemet som det ser ut idag, där kan du max debitera 200 kronor per köp. Och vad jag förstår, om du inte ska ansöka om något bankoktroj för att hantera större belopp. Och det vi kan göra här är att vi kan skala upp den här tjänsten. Nu idag är det ingen säkerhet i princip. Det är väldigt enkel säkerhet. Det är bara telefonnumret som identifierar dig. Men det vi lägger på i nästa steg, det är alltså en stark grundidentifiering där du har ditt mobila e-ID i telefonen. Vilket innebär att om jag köper någonting, om jag till exempel ska betala någonting till ett bankirnummer, då kan jag smsa det här bankirnumret plus ett belopp på 500 kronor till exempel. Få tillbaks en uppmaning att signera det här beloppet. Och då gör jag det med stark identifiering. Och det dras från mitt bankkonto och jag använder mitt vanliga mobilabonnemang. Så att det är ett exempel på hur vi kan göra när vi kombinerar ihop det här. Så att det var vad jag tänkte säga. Alltså min poäng är då som sagt att det handlar till 99% bara om att kombinera det som vi redan har. Att gräva där vi står och få ihop de affärsmodellerna. Och jag tycker att det finns anledning att vara väldigt optimistisk just nu. För det vi kan göra för att med det här som exempel då. Det var det.
Så mycket. Vi sparar kanske frågorna sen, tänker jag, till den allmänna paneldiskussionen. Så vi kör direkt vidare här med Telenor.
Kör man nu igång den här där. Vilket var du? Skydda datorn.
Va?
Så du skydda datorn?
Nu får inte se presentationen.
Aktivera. Ja, vi kör. Det är inte min dator. Så.
Nej.
Kolla. Här kommer den. Hejsan, jag heter Jonas Bredin. Jag kommer från Telenor. Jag jobbar med innehålls- och premiumtjänster på Telenor i Sverige. Jag tänkte berätta lite om hur vi ser på det. Jag tänkte inte rikta mig in så mycket på integritetsfrågorna, även om vi kommer att beröra dem. Utan jag tänkte berätta lite grann med hur vi snarare vill få igång det här användandet av mobila tjänster och användning av mobil. Vi ser ju det som kanske den första utmaningen. Och så hoppas jag att det kan vara bra input till vidare diskussioner sen också. Jag tänkte ge ett kort intro till Telenor. Nu ska vi inte fastna där för länge. Kort om Telenor. Vi är en av de världens största mobiloperatörer. Vi är den sjunde största i världen som det ser ut just nu. Och jag tror att jag hörde någonting om att den 150 miljoner kunden signade upp sig på Kungsgatan här i Stockholm. Så att det händer lite. Det är en väldigt väldigt diversifierad värld som Telenor lever i. Bland annat då så har vi då Norge och Bangladesh där vi har ett helhetsägande och operatörerna på den sidan, på den vänstra sidan, representerar operatörer där vi äger operatörerna helt, och operatörerna på den här sidan representerar operatörer där vi har ett delägande. Och nu kommer det en väldigt avancerad animering som jag inte har gjort för. Det är lite corporate slides här.
människans utveckling.
Ja, det är människans utveckling över tid. Och ett, precis. Så är det tänkt att det ska se ut, eller så här ser det ut idag då, i form av ägande här av de operatörer som Telenor har. Vimpelkom har vi alltså inte ett majoritetsägande i. Telenor Sverige, kort, vi har ju köpt, Telenor har ju köpt ett antal olika spelare på den svenska marknaden. Spray, D-Juice, Vodafone, Bredbandsbolaget, Glocknet och självklart då Telenors tidigare företagssatsning som fanns här i Sverige tidigare. Allt det har slagits ihop till tre olika brands här nu. Telenor, Bredbandsbolaget och Glocknet. Men allt under Telenor Sverige. 2400 anställda, en omsättning på 11 eller 11,5 miljarder i Sverige. 18% eller 19 brukar vi säga mobilmarknadsdäckning, mobilmarknadsandel. När vi har 24% av den mobila intäkten och vi har 25% av bredbandsmarknadsandelen. 1,9 miljoner mobila kunder, 637 000 bredbandskunder. Jag tänkte att vi skulle göra en liten undersökning, men då behöver jag lite grann för att understryka varför jag tycker att vi behöver hjälpa till och komma igång med de här tjänsterna. Och då tänkte jag höra med er kort. En liten poll. Hur många är det som har skickat ett sms den här veckan? Om jag bara får en snabb hand. Ja, det är bra. Det har en bra hög användningsgrad och återkommande användande. Så att den fungerar tydligen. Hur många är det som har lyssnat på musik eller laddat ner musik i mobilen den här veckan? Mm, ja, det börjar ju hända något. Många laddar ner ett spel eller ett wallpaper, en bakgrund. Ja, lite sugna användare där. Hur många har skickat ett MMS den här veckan? Ja, det ser man. Jag trodde det skulle vara en nedåtgående stapel där, men det fanns en bra representation. Och hur många har tittat på mobil-tv den här veckan? Ja, just det. Vi har en liten utmaning kan man säga om man tittar på. Det är inte så att alla använder de mobila tjänsterna riktigt än. Och man skulle kunna tro att vi svenskar eller vi i Norden är de mest avancerade, bland de mest avancerade mobilanvändarna i världen. Men så är ju inte fallet. När vi tittar på de länder som vi lanserar nu som går ut i, som till exempel Pakistan, där det inte finns en bredbandsinfrastruktur, där får man en snabb adaption av mobila tjänster, för det är den första gången som man kommer åt att göra direkt interaktion med sin bank till exempel, eller direkt interaktion med andra leverantörer. Så där får man ju snabbt en direkt upptag av att använda de mobila tjänster som ser helt annorlunda ut. Men vi har ju lite som vi behöver göra med det. Jag tänkte berätta lite kort, nästan så att det här är några av ett urval av de tjänster som vi som operatör tillhandahåller idag. Och det är väl få som är unika. De flesta operatörerna har något liknande på gång så att säga. Så att det blir mer och mer att det finns ett antal tjänster som passar i en operatörsportfölj vad gäller mobila tjänster. Ett kul tillskott som vi får här nu som vi lanserar i slutet av oktober är PlayNow Plus som vi lanserar tillsammans med Sony Ericsson. Och som är 6 månaders obegränsad fri tillgång till PlayNow Plus och de låtar som finns där, miljontals låtar från både mobilen och datorn, och därefter för 99 kronor i månaden får man fortsätta då streama och använda, och sen får man behålla sina 100 mest spelade låtar som vi tycker också är en viktig poäng där. Jag vet inte hur många av er som är Telenor-kunder som har testat med tjänsterna. Vi har lite svårt att nå ut med våra tjänster till kunderna, vi jobbar på det. Nu tror vi att det är så här att vi tror inte att det är Telenor eller andra operatörer som kommer att komma på de mest nya banbrytande eller mest spännande tjänsterna ute på marknaden framöver. Utan vi tror att det kommer att hända ute på marknaden. Vi tror att det kommer att hända ute på marknaden i de varumärken som finns idag som man agerar med, interagerar med dagligen. Vi vill ju gärna hjälpa till och se hur vi kan skapa värden i den när de tjänsterna börjar uppstå, när man börjar interagera med varumärkena mobilt. Så för att ge några exempel då på saker som har hänt som vi tycker är väldigt spännande. Vi kan ju ta den som har kanske syns mest då, som vi frågar många som hade testat då. Länstrafikbiljetten, det här är ett utmärkt exempel på hur vi tillför ett mobilt värde till en tjänst. SL till exempel, som deltar här, De får en intäkt som de inte skulle ha fått, för kunden kan inte betala med kontanter på bussen. Och kunden kommer med bussen och slipper stå kvar vid vägkanten och blir blöt i regnet. Så att det finns det är en tjänst som jag tror att en del av att den har fått så otroligt snabbt upptag i marknaden. För det är ett år efter lansering nu så omsätter den, jag kan inte ge absoluta belopp, men den omsätter mer än väldigt många andra mobila tjänster i Sverige kan man säga.
Mycket som Ericsson IPX.
Precis, det är väl ett utmärkt exempel då, precis. Så att det är ett otroligt upptag. Och det är trots att marknadsföring kring den här tjänsten har varit nästan obefintlig.
Katastrof
kan man säga, kan man kalla för det. Det var ett taskigt sätt. Den har varit väldigt försiktig så kan man säga. Men det är ett lyckat exempel. Och vi tror att det är fler som går ut, fler svenska varumärken som kommer ut på marknaden nu. Vi har MQ, Lindex, Kappahl, H&M som interagerar via reklam, mobilreklam, eller interagerar med sina kunder i mobila kanalen. Posten skickar ju påminnelsen, man får paket. Jag såg att Bonnier kupongenlösen här kommer också vara här och prata idag. Man har gjort mycket, många spännande mobila kampanjer där. Man plockar ut bland annat ge bort en glass till exempel, eller skickar ut en glass till sina kunder eller till sina kompisar. Stockholm Marathon mäter med hjälp, skickar ut information om var man befinner sig under loppet, alltså deltider. Och Reuters har ett antal olika nyhetstjänster som man kan prenumerera på. Så det är ett antal aktörer som redan går ut på marknaden idag. Oj. Vi tror att det ser ut så här, att mobilen eller operatörens roll i mobil användning eller interaktion med mobila tjänster kommer att minska. Det finns ju ingen som börjar sitt surf på Telias eller Telenors eller bredbandsbolagets hemsida idag. Det är väldigt få i alla fall. Och så tror vi att det kommer att se ut i mobilen också. Man kommer inte hitta, självklart finns det ett antal tjänster som vi mobiloperatörer kan tillhandahålla på ett bra sätt för att vi är just operatörer och kan säkra kvalitet och så vidare. Men vi tror att i huvudsak kommer kunderna att interagera med de varumärken som är relevanta för dem, inte de som mobiloperatörerna har valt åt dem. Och då vill vi ju hitta ett sätt att hjälpa till och stärka det värdet, och där tycker vi att länstrafiken är ett utmärkt exempel. Så vi vill visa på att här finns resurser och funktioner som vi operatörer har som kan stärka de mobila tjänsterna eller tjänsterna och innehållet i den mobila kanalen. Så i korta drag, när en mobil användare vill nå sin tjänsteleverantör, då kan man ju surfa till dem självklart om de har en mobilsajt eller på annat sätt att interagera. Men vi har också många andra sätt där man kan interagera med sina med tjänsterna, med sina varumärken. Vi har SMS, MMS, AdSpace. Vi har precis lanserat ett samarbete med några operatörerna där vi tillhandahåller eller tillgängliggör reklamyta på de teleoperatörernas portaler. GSM-positionering kommer vi säkert att prata mer om sen, och det handlar ju om att vi kan lokalisera var man befinner sig i nätet och använda det för att stärka erbjudandet till sina egna kunder. Charging, vi erbjuder en billingkanal och på olika sätt. Man kan ringa kortnummer, skicka videosamtal, videomeddelanden till kortnummer. Och det finns mycket mer. Något som jag tycker är väldigt spännande att titta på, det är bland annat det med att förstärka det här med säkerhets- och transaktionssäkring framöver. Det är ett väldigt viktigt arbete för oss. Men vi tror att det finns andra sätt vi kan bygga världen på också. Utmaningen är det att alla de här tjänsterna och alla de här resurserna har varsitt gränssnitt, varsin ekonomisk modell. Och dessutom är det fyra operatörer som inte gör helt lika, trots att vi försöker samarbeta. Så att det gör att när någon vill komma ut och nå 9,3 miljoner mobila abonnenter, så blir det väldigt jobbigt och dessutom väldigt dyrt. Så att då har det uppstått i Sverige och övriga världen har det uppstått ett lager här med aggregatörer som aggregerar upp tjänsterna från alla operatörer och tillhandahåller dem i ett enkelt gränssnitt. Så det är en väldigt viktig distribution, våra viktigaste distributörer av de här tjänsterna. Men vi tror också att vi behöver ett lager till, för på aggregatorledet där måste man ändå ha egen infrastruktur för att komma åt tjänsterna. Man måste ha någon form av egna system. Och därför har vi då lagt till en komponent som vi tycker är väldigt viktig och spännande, och det är mobilstart. Här har vi alltså då byggt ett applikationslager eller ett funktionslager där man som icke-proffs eller där man inte har egen infrastruktur kan bygga upp, använda mobila tjänster och den mobila kanalen på olika sätt. Några exempel då. Du når alla om mobilstart som jag tänkte bara berätta kort om. Man når 9,3 miljoner abonnenter, alltså alla operatörers kunder. Vi har en modell som är transparent. Några skulle säga att den inte är att den är tuff. Så ser den mobila världen ut. Den ser lite annorlunda ut. Jämfört med till exempel Spanien så är det en god andel. Vi ska säkert differentiera den delen. Men man behåller 2/3 av intäkten av det man säljer. Jag ska visa på några exempel vad man kan sälja. Inga startavgifter och inga fasta avgifter. Enkla verktyg som man sätter igång och använder. Man är igång på 5 minuter. Jag ska avsluta snart. Och man får även support och community kring hur man använder tjänsterna. Och vem som helst som har ett organisationsnummer kan gå in och sätta upp tjänster omedelbart och börja testa. Det kostar ingenting. Det rekommenderar jag att göra. Några exempel bara kort. Mobilrespons. Svara med ett svar på sms. Alltså man skickar in någonting på ett kortnummer. 72500 och så har man sitt eget varumärke därefter. Så kan man svara kunden det man vill att kunden ska få som svar. Shop. Man kan sälja tjänster, innehåll, filmer, musik. Publish. Man kan alltså publicera sms-information på en webbsida till exempel. Vote som en röstfunktion med olika staplar och diagram och annat som uppdateras löpande som man kan ha i samband med events eller annat. Forward som gör att man skickar sms eller mms vidare till en sajt. Send, rent utskick till kunder. Subscribe som en abonnemangstjänst och pay som är egentligen ett sätt att ta betalt för tjänster på en webbsite på ett smidigt sätt med mobilen. Det är några exempel. Jag tänkte jag skulle säga någonting om någonting vi jobbar med Adobe också. Det är också, finns en annan utmaning med mobilen jämfört med internet också. Det är hur kommer man ut i mobilen rent applikationsmässigt. Och det är jättesvårt för alla inblandade. Ett försök vi gör för att förenkla det här är ett samarbete som vi gör med Adobe. Där vi försöker skapa en marknadsplats i mobilen. En kollega till mig, Mikael Bergman, är här idag tror jag också. Kommer att berätta om det senare. Jag vet inte exakt när det är. Men 13:40 kommer att berätta mer om det. Så det tänkte jag inte gå in så mycket på. Jag drar över tiden redan. Ledsen för det.
Myndighetsperspektivet här. Varsågod.
Tack. Ja, jag ska prata lite juridik så att det blir väl kanske lite torrare eller roligare beroende på vilken läggning man har. Hur som helst, mitt namn är Per Bergstrand. Jag kommer från kommunikationsmyndigheten PTS och arbetar på nätsäkerhetsavdelningen. Inledningsvis tänkte jag jättekort säga någonting om PTS och LEK. PTS är ju tillsynsmyndighet för sektorn för elektronisk kommunikation och har tillsyn över operatörer och andra som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster. Och den lagstiftning vi har att tillämpa är lagen om elektronisk kommunikation som jag förkortar LEK. Och jag arbetar som sagt bara på nätsäkerhetsavdelningen där vi bland annat har bestämmelser om integritet. Och de integritetsbestämmelserna är då olika skyldigheter som operatörer och andra har avseende hur de får hantera uppgifter om abonnenter, trafikuppgifter och annat. Yes. Och det jag tänkte prata om här idag då är lokaliseringsuppgifter. Och vad är då lokaliseringsuppgifter? Det finns naturligtvis definierat någonstans i en lagstiftning för exakt. Det lokaliseringsuppgifter anges vara uppgift som behandlas i ett elektroniskt kommunikationsnät som visar den geografiska positionen för en terminalutrustning för en användare. Och med en användare i det här fallet så avses en person som nyttjar en elektronisk kommunikationstjänst. Så det här är därmed kopplat till att man måste vara kund hos en operatör kan man säga för enkelhetens skull. Och det här innebär alltså att de uppgifter som visar på den geografiska positionen för terminalen, det är ju inte för personen i sig då egentligen, men ofta så följer personen med sin terminal. Nu kan det inte vara riktigt så enkelt naturligtvis, utan man har istället valt att ha två huvudgrupper av lokaliseringsuppgifter. Dels lokaliseringsuppgifter som är trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter. Då frågar man ju sig vad trafikuppgifter är för någonting. Och trafikuppgifter kan man väl, det finns ju naturligtvis en definition för det också, men enkelt sett kan man ju säga att det är biuppgifter som tekniska uppgifter som genereras när man kommunicerar. Det vill säga de uppgifterna som inte utgör själva innehållet i meddelandet utan uppgifterna runt omkring. Men det är hur som helst uppgifter som hanteras vid kommunikation, så att det är inte uppgifter som till exempel hanteras bara för att upprätthålla en nätkontakt, till exempel en mobiltelefon som man inte pratar i helt enkelt. Den har ju, kommunicerar ju fortfarande med basstationer och annat för att visa att den finns där och så vidare. Och det anses inte vara nödvändigtvis trafikuppgifter. Och därmed har man då valt att ha även en bestämmelse om lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter, för så att säga fånga in den typen av uppgifter också. Hur får då de här uppgifterna hanteras? Man kan säga att grundprincipen är att uppgifter i första hand ska avidentifieras när det gäller både trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter. Det finns nog ett antal bestämmelser då hur trafikuppgifterna får hanteras. Och huvudbestämmelsen där är att om man inte avidentifierar uppgifterna så måste man ha ett samtycke för om man vill använda dem för någonting annat än till exempel debitering. Så att om man ska använda dem för andra mer tjänster eller annat, så måste det finnas ett samtycke från användaren. Och samtycke tolkas ju i de här fallen på samma sätt som i personuppgiftslagen. Och jag tänkte inte gå in jättenärmare på det, men det innebär ju att det ska vara ett klart och tydligt samtycke, att det ska vara informerat, det vill säga att personen som samtycker ska vara medveten om vad han samtycker till och så vidare. Det finns också en skillnad här mellan trafikuppgifter och de här lokaliseringsuppgifterna som inte är trafikuppgifter. Man kan säga att hanteringen av rena trafikuppgifter är lite mer flexibel. Det finns vissa undantag där, som en operatör kan till exempel få använda trafikuppgifter för att spåra otillåten användning av nätet och några andra sådana undantag. Medan däremot lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter, så är samtyckeskravet absolut. Det finns inga undantag egentligen. Det finns också bestämmelser som innebär en begränsning av användning av uppgifterna, där huvudregeln är att endast den som förfogar över uppgifterna eller den som agerar på direkt uppdrag av den som förfogar över uppgifterna får användas av dem. Meningen är alltså att de här uppgifterna inte ska kunna spridas hur som helst. Det är något som plingar väldigt ofta. Det
är någon stress.
Yes, det var en... Nu kommer jag om lite. Det är generella skyldigheterna, så att säga, när det gäller användningen, att huvudregeln ska finnas ett samtycke från användaren eller abonnenten. Sedan så kan det här krångas till lite extra mycket då också, för att det finns även andra lagstiftningar som kan bli tillämpliga när man hanterar lokaliseringsuppgifter. I den utsträckning som de är personuppgifter, det vill säga kan hänföras till en viss person, så kan även personuppgiftslagen bli tillämplig, som är en generell lagstiftning som hanterar alla personuppgifter. Och personuppgiftslagen är konstruerad på så sätt att den är så kallad subsidiär lagstiftning, vilket innebär att om det finns en annan specifik lagstiftning som reglerar någonting, så gäller den före personuppgiftslagen. Så det är därför som lagen om elektronisk kommunikation bestämmelser gäller när det är uppgifter som hanteras i operatörernas nät, så att säga, medan lokaliseringsuppgifter som inte omfattas av LEK då istället omfattas av personuppgiftslagen. Och det där låter ju kanske klockrent när man säger det, men det är ganska tydligt att det blir gråzoner här, där man har svårt att säga var gränsdragningen går för lagen om elektronisk kommunikation helt enkelt, och var PUL tar över. Men som principiell inriktning kan jag säga att lokaliseringsuppgifter som inte hanteras eller genereras i ett elektroniskt kommunikationstjänst eller nät, det vill säga hos en operatör då, så att säga, inte heller regleras i LEK. Och i den utsträckningen så är det personuppgiftslagen som gäller. Något enkelt exempel skulle ju vara då att om teleoperatören själv tillhandahåller en tjänst, om var abonnenterna befinner sig, så är det ju reglerna i LEK som ska efterföljas. Medan som till exempel en arbetsgivare som hanterar lokaliseringsinformation om sina anställda, vilket kan vara populärt, så regleras den hanteringen av de uppgifterna i personuppgiftslagen. Personuppgiftslagen har ju också många bestämmelser om samtycken och liknande. Men de skiljer sig ändå ganska mycket åt i detaljerna av de två lagstiftningarna. Så det kan vara ganska betydelsefullt vilken lagstiftning man har att tillämpa. det var väl det kortfattade jag tänkte säga om lagstiftningen. Och jag tänkte istället gå in på hur myndigheten ser på några principiella utgångspunkter när det gäller just lokaliseringsuppgifter. Det har ju reglerats på ett ganska särskilt sätt, och lagstiftaren har uppenbarligen bedömt de här lokaliseringsuppgifterna som mycket känsliga och skyddsvärda. I och med att det finns en särskild lagstiftning, huvudregeln är att det ska finnas ett samtycke för varje användning egentligen. Och det här innebär ju att samtycke brukar ju användas på ett sådant sätt, från juristers sätt, att man smäller in en fett samtycke i ett avtal någonstans som ligger till grund för ett abonnemang till exempel. Men jag tror att för att de här tjänsterna ska användas i en stor utsträckning, och framförallt för att användarna ska känna sig trygga med användningen av den typen av tjänster och därmed även vilja att betala för dem, så måste det finnas en stor del av transparens i hanteringen kring uppgifterna. Och att enbart hantera det på ett rent juridiskt sätt, så att säga, att slänga in samtycken i långa avtal som kanske tyvärr inte läses av så många, kan ju vara naturligtvis ur en rent laglig synpunkt tillräckligt, men jag tror att det ligger i allas intressen att den moderna tekniken här används på ett sådant sätt att man inte bara kan leverera en tjänst, utan även att man hanterar ett samtycke. Och att man också tydliggör för abonnenten vad tjänsten innebär och gör de tjänsterna säkra. Och jag tror att det är viktigt att de här tjänsterna konstrueras med det här i åtanke från början. Tjänster har ju ofta en tendens till att konstrueras och utvecklas antingen genom rent tekniska drivkrafter eller affärsmässiga drivkrafter, som du pratade om tidigare. Jag tror att i de här fallen så är det ganska viktigt att man har med sig de här integritetstankarna från början och inte, så att säga, försöker lösa dem i efterhand genom att plåstra på olika former av samtycken i avtal. Om vi ser på framtiden här, så har vi ju hört tidigare talare om att det tänks ganska mycket när det gäller nya typer av tjänster. Och jag tycker att man under åren har ju hört, i stort sett varje gång man pratar om mobilitet, så pratar man om de här lokaliseringsuppgifterna och hanteringen av de som kommer att bli någonting jättebra och spännande och kommer att generera jättemycket pengar. Men det har ju tagit ganska lång tid innan det faktiskt har börjat användas i någon större utsträckning. Men precis som föregående talare så tycker jag väl mig se att det här börjar användas mer och mer, bara egentligen under det senaste året. Så är det ju flera operatörer som har olika sådana typer av tjänster, och framförallt Telenor har profilerat sig med olika former av lokaliserade tjänster. Att man kan ha koll på sina barn till exempel, om man inte vet vart de har sprungit iväg någonstans, och andra liknande. Och jag tror att den här expansionen kommer att fortsätta. Det kommer att bli många av den här typen av tjänster, men den här lokaliseringsdelen kommer också att ingå som en biprodukt i många andra tjänster. Det kanske inte själva lokaliseringen i sig är det som säljs eller som är selling pointen för det. Och risken vid en sådan expansion är ju naturligtvis att om man inte tar säkerhetsaspekterna och integritetsaspekterna på allvar, så löper man inte bara en risk att man inte efterföljer lagen och därmed kanske får en argsint tillsynsmyndighet på halsen, utan man även tappar användarnas förtroende för tjänsterna i sig. Och jag tror att det är lätt att det kan bli så om man inte är försiktig och tar de här aspekterna under övervägande redan när man tänker på hur tjänsterna ska utvecklas. För tillit innebär ju inte bara tillit till sin egen operatör eller till sin egen tjänst. Tillit innebär ju också att man måste känna tillit för att tjänsten fungerar, men också hur den fungerar. Om jag inte har någon uppfattning eller möjlighet att ta reda på hur mina uppgifter, så att säga, hanteras eller sprids till andra, så skulle i alla fall jag bli ganska tveksam till att använda dem. I alla fall väldigt tveksam till att betala för användningen av dem. Vad är PTS roll i det hela? Vad avser myndigheten att göra? Vi är ju en tillsynsmyndighet i första hand. Och tillsyn är ju, som ni säkert vet, någonting som man gör i efterhand. Tillsyn är en aktivitet där man tittar på hur någon har utfört någonting och så att säga bedömer om det utförandet är i enlighet med lagen eller inte. Sedan har vi olika verktyg för att, om det inte är så att man följer lagen, att se till att man i fortsättningen följer lagen. Men i det jag har pratat om här nu är ju lite mer proaktivt än den rena tillsynsrollen. Och jag tror att det särskilt inom det här området finns en stor vikt att man kan diskutera de här frågorna, kanske redan vid utvecklingen av tjänsterna. Vi som myndighet känner ju inte till vad som utvecklas, kanske inte ens vad som lanseras. Och vi har ju inte någon särskilt stor kännedom om hur operatörerna konstruerar sina nät eller sina tjänster heller. Men vi har en uppfattning om att det finns ett behov av en kommunikation i de här frågorna. Särskilt då som vi tycker att man måste ta de här integritetsaspekterna och även säkerhetsaspekterna med från början så att säga. Och det kan man ju tänka sig att det kan fungera på olika sätt naturligtvis. Man skulle kunna tänka sig att man har någon slags referensgrupp inom branschen med branschorganisationen eller annat där man kan relativt öppet diskutera vad det är för slags tjänster som utvecklas och vad man kan tänka sig att man kan använda dem till. Jag menar ju inte på så sätt att myndigheten kommer att sitta med någon slags lista där man säger att så här och så här ska det se ut, för det är ju inte vår uppgift att konstruera tjänster eller sätta de tekniska ramarna för det så att säga, men jag tror absolut att det finns ett utbyte för båda parter här. Och i annat fall så kommer ju tjänstemarknaden utvecklas av sig själv naturligtvis. Och då är ju vår uppgift att genom tillsyn i efterhand kontrollera hur den hanterar lokaliseringsuppgifter i enlighet med lagstiftningen. Det var ungefär vad jag tänkte säga. Tack.
Per. Vi tar en paneldiskussion sen, men bara ett förtydligande som jag tror skulle vara intressant. Vem är användaren som måste ge ett samtycke i det här fallet? Det finns ju, du nämnde barn, föräldrar, finns företag med anställda. Är det företag som måste samtycka till att de ska, det är ändå de som sitter på abonnemanget, är det den som har tecknat abonnemanget som ska samtycka? Ja, eller är det den som använder abonnemanget i praktiken? Hur tolkar lagstiftningen?
Det är klock, helt enkelt svar att säga för att det skulle jag göra. Men man kan väl säga att utgångspunkten är att det är den som de facto använder tjänsten, inte abonnenten. Men i vissa fall så säger när det gäller trafikuppgifter, när det gäller lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter, så sägs det i bestämmelsen att det är användaren eller abonnenten som ska samtycka. Och det är en tolkningsfråga egentligen om det är var i sig eller den som de facto är den som använder den. Så jag kan inte säga att det är helt jätteenkelt att göra ett klart svar på det. Men jag tycker att det är nog naturligt att säga att utgångspunkten är att det är den som faktiskt använder tjänsten som är den som ska samtycka. Alltså inte den som står på pappret som abonnent i och för sig. Och det är väl framförallt därför också som det finns en anledning att utforma de här tjänsterna på ett sådant sätt att man så att säga redan genom användandet av tjänsten ger någon form av samtycke till att man vill att lokalisering ska ske till exempel.
Men den som använder tjänsten, om man har ett företagsabonnemang, måste ju ha lite sunt förnuft att fråga om man får köpa SL-biljetter till exempel på. Eller
hur? Ja. Hans ansvar inför sin arbetsgivare, det är inte min sak.
Nej, men utifrån myndigheten så tänker man, så är väl frågan om de anställda kanske får övervaka som det är någon, alltså,
ja, i och för sig.
Om arbetsgivaren faktiskt kan säga att jo, men det är ändå vår abonnemang och vi har ju samtyckt till det här.
Ja.
Det är vi som är användaren så att säga. Det är vi som använder,
ja,
abonnemangen,
alltså,
i form av att våra anställda åker runt med dem i sina bilar och utför sina arbetsuppgifter och vi vill ha dem under uppsikt. Ja, men vi kanske återkommer till
prata om lite där med förhållandet arbetsgivare anställd.
Ja, vad bra. Då överlämnar jag åt Oskar, det blir en naturlig övergång. Ska jag se om jag kan döda. Jag hoppas att det inte är någon av mina 10 telefoner som är borta och piper. Det är det från den här väskan. Ja, men det är min väska. Eller så är det Nokia som har köpt lite reklamutrymme här genom att pipa med Nokia-signal konstant. Det ser inte ut som det är någon av de här som pipar, men jag stänger av alla jag kan stänga av. Ja, kör igång Oskar.
Jag försöker, jag har ett annat gränssnitt på min dator. Jag är liksom jurist och inte tekniker.
Nej, du, det är...
Jag har den där, okej, den är under den. Där. Ja, jag hoppas att ni kan ha överseende med min röst. Jag har varit förkyld ett långt tag och känner att den börjar brista rösten. Oskar Örström heter jag, jurist på Datainspektionen. Och jag tänkte tala om positioneringsteknik i lite mer allmänt perspektiv då, än positioneringsteknik i mobila enheter. Och jag vet inte om ni känner till Datainspektionens verksamhet och vad vi sysslar med, vilka fokusområden vi har då. Men väldigt, väldigt kort tänkte jag ta det innan jag börjar med mitt egentliga ämne idag. Datainspektionen då är ju bland annat tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen. Och väldigt kort så är det en integritetsskyddslagstiftning då, som ska förhindra att, så fint som det är sagt då, att enskilda individer ska utstå kränkningar av sin personliga integritet. Så att vi är en integritetsskyddsmyndighet kan man säga, integritetsvårdande myndighet. Så att om man tar då titeln för mitt föredrag idag, positioneringsteknik, möjlighet eller hot, så ser man ju att det är en ganska tendensiös rubriksättning. Det finns givetvis stora möjligheter med positioneringsteknik. Det finns väldigt, väldigt långtgående möjligheter att positionera och se i realtid och ta fram historiska data också och utveckla verksamheter på olika sätt då. Samtidigt, det här är ett väldigt integritetskränkande verktyg, alltså, eller det riskerar att vara ett väldigt integritetskränkande verktyg, så att det finns ett rejält hot när man använder sån här teknik. Och det där har vi tittat på en del. Vi har kommit i kontakt med en del frågor kring användningen av tekniken. Och jag kan redan nu hinta lite om att jag är lite svarte Petter idag, tycker jag. Inte bara för att jag företräder integritetsperspektiv, det finns det fler som gör, Per Bergstrand inte minst, utan men just den här frågan om mobila enheter, så där, vad som är fråga för PTS till exempel och vad som är fråga för Datainspektionen. Jag tänkte återkomma lite till den gränsdragningen. Den har ju Per berört redan. Så att, men jag vill i alla fall redan nu säga att jag kommer föra in det här delvis på ett annat spår. Det handlar inte bara om mobila enheter här, utan det handlar om positioneringsteknik i mer vid bemärkelse som jag ska prata om. Tendenser. Var och varannan människa idag har mobiltelefoner med GPS-funktioner. Det är svårt att köpa en mobiltelefon, vill jag mena, i de som inte har en sån här funktion. Så man kommer i kontakt med GPS i olika sammanhang som privatperson, vare sig man vill eller inte. Men det används också av andra aktörer, offentliga och privata aktörer, för vitt skilda ändamål. Och några av de här ändamålen som vi har kommit i kontakt med på Datainspektionen, det handlar ju om äldre och dementa som man ska kunna spåra då. Det är anhöriga som vill kunna spåra sina föräldrar som då man befarar sig gå vilse när de är ute och går. Så att inom hemtjänsten, den kommunala hemtjänsten, har man utvecklat och håller på att utveckla ganska avancerade system där den här GPS- och positioneringstekniken är en del av övervakning då, av äldre. Föräldrar vill kunna spåra sina barn. Det är lite intressant. Det, när man uppnår en viss ålder så ska man bli övervakad, och innan dess ska man övervaka föräldrar. Den här GPS-jackan har alla hört talas om kanske. Man syr in GPS-mottagare i jackor. Kommuner använder positioneringsteknik i olika avseenden, har vi stött på. Man kopplar det här till fordon som ska utföra snöröjning till exempel, eller färdtjänst. Och så lägger man ut det här i realtid på webben till exempel, som en tjänst åt allmänheten att kunna följa då hur kommunens snöröjning till exempel fortskrider då. Men det kanske mest intressanta området, eller där vi har haft mest att säga och tycka till om, det handlar om olika företag då framförallt som vill kunna kontrollera sina anställda på olika sätt med hjälp av den här tekniken. Och jag har redan varit inne på det finns väldigt tydliga integritetsaspekter med den här tekniken. I princip så kan man göra väldigt närgången övervakning, att det är ett väldigt stort integritetsintrång helt enkelt, om man inte sköter det på rätt sätt. Och lagen, och då menar jag personuppgiftslagen, vi säger kanske lagen på Datainspektionen om personuppgiftslagen, den ställer faktiskt tydliga gränser, eller inte alla gånger tydliga, men den ställer i alla fall gränser för hur närgången övervakningen får bli, och jag ska återkomma lite till det. Men jag kan säga att i grunden handlar det då om att hitta en balans mellan två skilda intressen. Å ena sidan då de som vill använda tekniken för olika ändamål, deras i många fall berättigade intressen av att effektivisera och utveckla verksamheter. Öka lönsamhet och effektivitet till exempel. Å andra sidan så innebär det här ett integritetsintrång som man måste hantera då. I mångt och mycket handlar det om en proportionalitetsprincip, en proportionalitetsbedömning som man måste göra. Och det här är inte bara Datainspektionen som ska göra den i efterhand i samband med tillsyn, utan det vill jag mena, det är väldigt viktigt att de som använder den här tekniken har gjort en sån här bedömning innan man inför tekniker i olika verksamheter. Och det handlar något förenklat om att se på om det här ändamålet man har med en positioneringsövervakning, om det är motiverat att använda den utifrån den integritetskränkning som det innebär. Och de bedömningarna, det blir helhetsbedömningar. Man måste titta liksom hur närgången övervakning är i enskilda fallet. Det kanske inte är motiverat varje gång att titta och övervaka varje enstaka moment, varje enstaka sekund av en människas liv då, utan man kanske ska kunna stänga av den här tekniken i vissa sammanhang, vissa tider på dygnet och så vidare. Och vissa ändamål kanske är helt befängda att använda sån här teknik. Det är saker som är väldigt viktigt att man funderar på noga innan man inför tekniken. Det är ju väldigt svåra avgränsningar man ska göra, eller avvägningar, balanser. Det är två skilda intressen. Många gånger har man väldigt tangibla saker. Det handlar om pengar många gånger, effektivitet. En arbetsgivare till exempel vill kunna spåra fordon och se hur fordon rör sig och kunna utveckla verksamheten och fördela resurser. Man vill kunna se till att rätt bil kommer till rätt ställe, den närmaste vägen och så vidare. Eller den som har rätt kompetens ska kunna ta sin till en viss plats då. Och det här kan man ju mäta väldigt tydligt. Alltså man kan få väldigt tydliga siffror egentligen på vilken nytta man kan ha av det. Samtidigt ska man väga det här mot något så abstrakt begrepp som den personliga integriteten, som är ett väldigt subjektivt begrepp. Så att, det blir ju ytterst fråga om subjektiva bedömningar. Men där har ju faktiskt personuppgiftslagen som i sig vilar på en EG-rättslig dimension och på ett EG-direktiv, det så kallade dataskyddsdirektivet. Där finns det principer som man ändå måste ta hänsyn till. Så att det är inte helt skönsmässiga bedömningar. Jag kommer återkomma lite till det. Utan det är vissa saker som man måste ta med i intresseavvägningen helt enkelt. Och nu har jag använt den här bilden. Den är lite tillspetsad. Och jag menar inte att det finns, eller i alla fall inte att det är vanligt med sån här renodlade förespråkare för två olika linjer som jag ska visa. Utan det här är lite mer för att visa att det här är en rätt känslig fråga. Så de som vill använda den här tekniken vill köra på många gånger och kan inte riktigt. Man ser givetvis integritetsaspekter, men man tonar ner den. Å andra sidan finns det obstinata människor på andra sidan också som tycker att det inte får användas sån här teknik under några som helst omständigheter. Det jag kallar för maximalistiskt eller minimalistiskt synsätt då. Ett maximalistiskt synsätt, till exempel om man tar anlägger då arbetsgivar perspektivet på sånt här. För det är ofta arbetsgivare som vill använda såna här tekniker för att övervaka och kontrollera anställda. Då menar man att arbetsgivaren har en närmast oinskränkt rätt att kontrollera arbetstagaren. Motsatsvis, arbetstagaren har en oinskränkt rätt att motsätta sig arbetsgivarens kontroll. Jag ska inte stanna så länge vid de här, utan det är bara för att åskådliggöra. Förtroende är bra, kontroll är bättre. Jag tror att det var Josef Stalin som myntade det begreppet. Jag vet inte om det kanske är en fri översättning. Kanske man ska lägga på ett arbetsgivarperspektiv. Full frihet men inget ansvar. Det är min egen kommentar. Det vet jag inte om någon står för. Men man kan möta lite liknande argument i alla fall. Arbetstagaren är enbart en ekonomisk resurs. Och den kan man exploatera. Motsatsvis, arbetstagaren har en personlig sfär eller integritet som är orubblig. Det handlar om å ena sidan full kontroll och andra sidan ingen kontroll. Vill man spetsa till det ytterligare, det kan handla om diktatur, man kan kalla det för så många andra saker också. Å andra sidan anarki. Jag tar inte ställning för något av det här som en myndighetsföreträdare, utan jag kan säga att myndigheten, Datainspektionens roll är det här, i att balansera de här två väldigt tillspetsade ståndpunkterna, och någonstans däremellan kanske är en rimlig utgångspunkt där man ska landa. Och hur kommer Datainspektionen in i bilden när det gäller positioneringsteknik? Nu har ju Per Bergstrand förtjänstfullt redogjort lite grann för gränsdragningsproblematik mot lagen om elektronisk kommunikation. Och jag ska beröra det lite grann. Men man kan säga att å ena sidan så är det väldigt mycket som är en fråga för Datainspektionen när det gäller användningen av sån här teknik. Och det har bland annat att göra med personuppgiftsbegreppet i personuppgiftslagen, som är ett väldigt vittomfattande begrepp. Med det här uttrycket personuppgifter avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Så att det är väldigt mycket som är personuppgifter helt enkelt, och därmed en fråga som ryms inom personuppgiftslagen och Datainspektionens tillsynsverksamhet. Vi möter ibland ståndpunkten från arbetsgivare att vi kontrollerar inte enskilda arbetstagare, vi kontrollerar fordon. Vi har inte några personnamn i de här systemen, utan det är registreringsskyltar, registreringsnummer eller fordonsbeteckningar som vi har i de här systemen. Men det är en felaktig uppfattning, vill jag mena då, att det inte skulle vara personuppgifter. Utan med den här definitionen så är det väldigt mycket. Alltså allt som man även indirekt kan hänföra till en enskild person som är i livet är personuppgifter. Och det krävs liksom inte att en arbetstagare till exempel har tillgång till alla uppgifter för att spåra vem som sitter i ett fordon i det här fallet. Utan det är alla möjliga uppgifter som kan komma från olika håll som sammantaget då går att med hjälp av härleda då vem som framför fordonet. Så det brukar oftast inte vara några svårigheter. Arbetsgivaren brukar ha väldigt bra kontroll vem som faktiskt sitter eller har suttit i ett fordon vid en viss tidpunkt. Så att mycket är personuppgiftshantering som ryms inom personuppgiftslagstiftningen i de här sammanhangen, och i andra sammanhang också kan jag säga. Samtidigt, det finns saker som gör att det inte alltid är en fråga om sådan personuppgiftsbehandling som är en fråga för Datainspektionen. Det finns bland annat en gränsdragning mot lagen om elektronisk kommunikation som Per Bergstrand då har redogjort för. Och man kan ju, om jag ska dra ett väldigt tydligt, alltså typexempel på sånt som definitivt inte är någonting som är en fråga för Datainspektionen och som kanske är lite temat idag. Det var därför jag talade om Svarte Petter. Det är det här faktumet då att brukar säga typexempel på sånt som omfattas av LEK, det är när mobiloperatörer tillhandahåller mervärdestjänster där man då där abonnenter kan med hjälp av operatören då spåra mobiler och varandra då. Då är det en fråga för PTS. Det är en lekfråga. Typexemplet för sånt som hör inom Datainspektionens område, det är när till exempel arbetsgivare, jag återkommer till det eftersom det är liksom det vanligaste området för vår tillsynsverksamhet, där man då i och för sig nyttjar elektroniska kommunikationsnät för att föra över personuppgifter, men det är liksom inte fråga om någon tjänst i det här fallet, utan det är arbetsgivaren själv då som behandlar personuppgifter om sina anställda och vidarebefordrar innehåll i de här näten, men det är ju ingenting som LEK tar sikte på i de här fallen, vill jag mena. Så att där har man de två typexemplen som står mot varandra. Sen är det också en ytterligare aspekt som gör att det här blir väldigt svårt för oss på Datainspektionen i vissa fall, vad vi ska tycka och när vi ska tycka. Det är nämligen en gränsdragning mot arbetsrättsliga frågor också. Det här med positionering, övervakning av anställda. Det är som sagt arbetsrättsliga frågor många gånger. Det handlar om vad en arbetsgivare, vilka möjligheter den har inom ramen för den så kallade arbetsledningsrätten att leda och fördela arbetet, och även möjligheter eller rättigheter att kontrollera att arbetstagarna då utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt då. Så att det här är framförallt, menar vi på Datainspektionen, en arbetsrättslig fråga som bör lösas mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Så att Det är kanske mer en arbetsrättslig fråga än en integritetsskyddsfråga, även om de hör ihop. Och mycket tid har jag kvar. Ja, vi behöver inte spåna vidare på det spåret, utan konstatera att det är svårigheter där. Några saker att tänka på då. Det här är inte någonting som jag har hittat på, utan det här är saker som följer av lagstiftningen. Principer som har utmejslats, som gäller även i de här sammanhangen. All behandling av personuppgifter, det krävs ett berättigat ändamål. Det gäller även när man använder positioneringsteknik för olika avsikter. Man måste ha ett berättigat ändamål, vad det nu kan innebära. Några berättigade ändamål som vi på Datainspektionen har tyckt till om. Vi tycker att säkerhet kan vara ett sådant berättigat ändamål. Att man vill skydda personal i vissa sammanhang. Till exempel väktarbilar kan vara motiverat att ha positioneringsteknik i dem. Kunna spåra de här fordonen. Logistik eller fördelning av resurser är ytterligare sådana exempel där vi har tagit ställning att i princip så är det ett berättigat ändamål. Det behöver inte betyda att det är lagligt att behandla de här personuppgifterna ändå, för det finns många andra saker som man måste beakta. Det måste finnas ett sakligt motiverat behov i verksamheten av att använda tekniken. Ett exempel, om man vill använda positioneringsteknik av säkerhetsskäl för att kunna ta reda på förlupna bilar, om det är någon väktare till exempel som har blivit utsatt för något brott i tjänsten. Då krävs det att man har ett sakligt motiverat behov i verksamheten. Om sånt. Det här kan vara motiverat i en väktarverksamhet, men för ett annat företag med en helt annan verksamhet där det inte finns en rejäl hotbild, där kan man ju verkligen fråga sig om det är ett sakligt motiverat behov. Så att det måste man alltid ställa sig den frågan, kopplar det till verksamheten. En övervakning får aldrig bli för närgången eller omfattande. Det är den här proportionalitetsbedömningen som jag har varit inne på tidigare. Man måste överväga andra åtgärder till exempel framför sån här väldigt integritetskänslig teknik. Det handlar också om att informera i enlighet med lagstiftningen. Personuppgiftslagen ställer väldigt långtgående krav på information till anställda. Man ska inte bara informera om att det här fordonet är GPS-övervakat eller du är GPS-övervakad i det här sammanhanget. Man måste informera på ett mer utförligt sätt om varför är det här fordonet GPS-övervakat, vilka kategorier kommer att behandla de här personuppgifterna eller ta del av personuppgifterna och så vidare. Man ska också informera de kontrollerade eller de registrerade då, om deras rätt att man har rätt enligt lagen att begära ett registerutdrag, se vad som faktiskt finns registrerat om en i de här systemen, och man kan begära rättelse om det är någonting som man anser är felaktigt registrerat som inte stämmer då med verkligheten. Sen finns det många bestämmelser om säkerhet för personuppgifter i vår lagstiftning. Det handlar till exempel om att ha åtkomstkontroll till de här uppgifterna. Det ska liksom inte flöda fritt inom ett företag, för att ta det som ett exempel. Alla vi företag behöver inte ha tillgång till det här, utan det är de som behöver det för tjänsten som ska ta del av de här uppgifterna. Kort och gott handlar om att obehöriga inte ska kunna ta del av uppgifterna. Det är tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder. Sen är det också viktigt med gallringsrutiner. Att man redan på förhand har bestämt hur länge ska de här uppgifterna finnas kvar och när ska de gallras. Utgångspunkten enligt vår lagstiftning är att när de inte längre behövs för verksamheten, då ska de gallras. Varken förr, eller ja, förr kan de kanske gallras, men man får inte ha dem kvar. Liksom ett vanligt argument vi möter att ja, vi har 300 gigabyte hårddisk som ligger, och sen så går det cykliskt, den spelas över med nytt material, och det är liksom ett felaktigt tänk som vi ser, utan man måste hela tiden koppla det till verksamheten. Realtidsuppgifter ska ju inte spara särskilt länge liksom. Man kan spara historiska uppgifter lite längre och så vidare. Och blicka framåt lite kort då. Vi har ju märkt en ökning av tekniken man använder i olika sammanhang. Vi förväntar oss, eller jag förväntar mig i alla fall, att det här kommer att öka. De nuvarande användningsområden, vi kommer säkert få fler frågor kring det. Det kommer säkert nya användningsområden som inte vi kan förutse i nuläget. Och då är det ju faktiskt lite otacksamt för alla inblandade, vill jag mena, att det är så oklart vad som faktiskt gäller. Jag har varit inne på den här gränsdragningen mot arbetsrätt. Till viss del också gränsdragningen mot lagen om elektronisk kommunikation. Det behövs en ökad tydlighet. Där ligger stort ansvar hos myndigheterna, tillsynsmyndigheterna, Datainspektionen bland annat, då, att komma med vägledande praxis. Ett problem när det gäller otydligheten är de här disparata regelverken som jag har varit inne på. Det gör det svårt att veta vad som faktiskt gäller. Och då kan jag nämna då avslutningsvis att nu säger inte jag att man ska lägga all förhoppning till den här lagstiftningen som är på gång. Men det pågår i alla fall. Det är tillsatt en utredning, en statlig utredning om integritet i arbetslivet. Som ska bland annat då se över olika former av övervakning inom arbetslivet. Och jag tror kanske inte att GPS kommer bli ett särskilt område i den lagstiftningen. Men den kommer säkert ha betydelse för hur man ska se på de frågorna. Tanken är att det ska lämnas förslag från utredningen i december i år. Jag har hört mellan skål och vägg att det kanske kommer att bli en fördröjning. Att det kommer gå någon gång nästa år istället. Men där finns mycket intressant att titta i, tror jag. Så att, jag nöjer mig med det tills vidare.
Ja, tack så mycket. Då har vi sista paneldeltagaren här som ska presentera. Och vad kan man säga som liten presentation? Du är den som ska tjäna pengar på integritetskränkningar, eller?
Ja, nej.
Jag bara provocerar lite med lite elaka startfrågor här.
Jag heter Fredrik Nyström och är entreprenör, kan man säga. Jag har en bild, jag har ingen presentation, men jag har en bild som jag skulle vilja visa bara för att jag tänkte att det är lite kul om ni får vila ögonen på någonting. Jag har en bakgrund då inom försäljning och marknadsföring. Jag har varit creative director på ett auktionshus på internet som heter Tradera. Jag har varit försäljningschef där. Får ni något att vila ögonen på? Så. Den har jag tagit själv. Hur som helst. Jo, jag har varit försäljningschef på ett av Sveriges största slutkonsumentsvarumärken som heter Mobile Hits som sålde ringsignaler 99-2000. Och skapat ett antal tjänster och antal produkter. Nu är jag sedan 4 dagar tillbaka endast grundare affärsutvecklare på bolaget Plus 46. Vi anställde just en ny vd som heter Daniel Dersén. Kommer från Telenor och var med på den där mobilstartsgrejen, vad jag förstår. Bolaget har en toolbox för mobilkommunikation och används idag av väldigt många företag. Vi sköter alla insamlingar till Röda Korset, Cancerfonden, UNICEF och Naturskyddsföreningen. Vi gör mobilportaler och kampanjer åt diverse bolag. Och mobilen som mediekanal är ju ganska exemplarisk. Som alla människor har ju mobiltelefoner, men alla har ju faktiskt inte datorer. I alla fall inte hela tiden. Det är väl en eller två datorer per hushåll och sådana saker. Så att vi ser att de flesta företagen som säljer konsumentprodukter, alltså tar telefontillverkare eller du tar Loka och alla de här bolagen, de säljer ju saker via återförsäljare och har egentligen ingen koll själva på vem som köper deras produkter, förutom om de köper dyra undersökningar. Genom mobilen som marknadsföringskanal så kan de skaffa sig den kontrollen och kan få direktkontakt med slutkonsumenter och använda det sen i CRM-syfte. Och då kommer man in på de här laggrejerna, vad får man göra och inte göra egentligen. Och det har vi jobbat ganska mycket på. Ett exempel på det är egentligen, om man frågar en person på stan om de vill ha mobilreklam, så säger ju liksom 98% nej, fan, vem fan vill ha reklam liksom? Det är ingen som vill ha det. Alla går ju och kissar när det är tv-reklam till exempel. Men om du ställer frågar om vad skulle hända om du var ute och körde din bil och Olle då som är otroligt fiskeintresserad, man åker förbi en älv och så får han ett meddelande som säger, genom då positioneringen, som säger att det här är en grym fiskeälv. Här finns det jättemycket lax. Aj, då är det klart, det vill ju han ha. Han vill ju veta vad det är rea på Maggots liksom. Han vill ju ha den informationen. Och det är ju faktiskt också reklam. Så jag tror det bara handlar om att ge konsumenterna det som konsumenterna vill ha under deras villkor liksom. Ska vi se vad jag har mer skrivit här. Man kan också nå målgrupper som tidigare varit ganska svåra att nå genom mobilmarknadsföring. Ett exempel är snickarna. De är ett speciellt släkte. Byggbranschen i överlag gör aldrig saker i tid och alla de grejerna. Men framförallt då så var det en skruvtillverkare som ville kommunicera med sina snickare. De bara, vad ska vi göra? Ja, men vi kan gå med annonser i snickartidningen. Liksom. Men vi måste ju nå alla i hela Sverige. Liksom. Eller hela Norden var det faktiskt. Och då visade det sig att vi hittade på en grej med mobiltelefonen. Och de nådde liksom 200 000 snickare. Var 30 000 snickare registrerade sig på den här mobiltjänsten. Och idag är det en stående tjänst och de kan beställa skruvar som budas ut till deras bolag. De har en direkt relation till sina snickare. De kan fråga vilka skruvar som är bra, de kan göra marknadsundersökningar. De kan göra allt. Och det är just fantastiskt med mobilen som marknadsföringskanal. Jag har fått såna här små frågor av Linus här som jag måste hitta. En fråga som har kommit upp då är så här, vad kommer det hända i samhället liksom? Jag tror att mobilen som att det kommer inte ändras så himla mycket egentligen, men mobilen blir ytterligare ett verktyg i marknadsföringsmixen och i kommunikationsmixen för bolag där positioneringstjänster och liknande tjänster och integritetsfrågor kommer bli väldigt viktigt i framtiden. För att vad man kan göra med mobilen är så mycket mer än vad det gör med en bannerannonsering eller tv-reklam och sånt. Så det kommer, tror jag kommer vara viktigt. Och internet har hjälpt oss att handla på auktionssajter. Spendera en massa pengar. Det har hjälpt oss att handla kläder. Man behöver inte gå till affären längre för att skicka blommor. Man kan göra massa grejer på internet. Och alla de här grejerna kommer att anpassas mer eller mindre mot mobiltelefoner. Jag tror däremot många säger så här, men vad händer när... Man kan ju gå in med de här nya telefonerna, kan gå in på stora på webbsidor. Liksom. Men det kommer inte riktigt funka för att kommunikationen i mobilen måste anpassas till det mediet det är. Det går inte att ha, du kan inte gå in på en stor flash-sajt. För alla sajterna utvecklas mer och mer och blir mer större och större och tekniska och tekniska. Och det kommer inte hålla i telefonen till sikt för det kommer inte ha sån tid. Och då kommer Telenor bli jätteglada för att det kommer gå jävligt mycket datatrafik i nätet. Men för konsumenten så kommer det liksom inte hålla. Liksom. Man måste anpassa de tjänsterna som man gör till en mobilmiljö. Det som Telenor var inne på här, det är ju rätt svårt att utveckla mobila tjänster. Det här bolaget startades 2003 och det går jävligt bra. Men det är fortfarande beroende på att vi har en grym kompetens inom liksom, mobilformat. Om du ska göra en mobiltjänst, om du ska sälja ringsignaler, alla bara, men det är med MP3-spelare, det funkar skitbra. Men egentligen är det 36 olika format till dagens mobiltelefoner som musik måste göra sig för att det ska fungera. Och då måste du ha ett backbone som tar emot det här, som förstår vilka telefoner det är som accessar tjänsten. Och likadant med bilder, det är likadant med de flesta digitala assets som du vill distribuera till någon, att det är en djungel. Liksom. För mig är det skitbra. För att jag gillar inte standarder. För att då tjänar jag pengar. Liksom. Det går, jag kan göra allt det här. Men för att marknaden ska ta fart så tror jag att man måste liksom, som ni har gjort, underlätta liksom, för folk att göra den här typen av tjänsterna. Liksom. Jag är inte så bra på det här som jag märker. När det gäller betalningslösningar för mobilen så tycker jag att det här med banker och centrals grejsmojs att köpa kaffe, det är ju helt genialiskt. Jag var ju lite irriterad, nu fick jag ju reda på det här, jag har faktiskt inte vetat om det. Jag skäms lite för det, jag borde ju veta allt. Men jag har ju skrivit då så här, det är lite jobbigt att de i Bangladesh kan betala sin klippning och taxiresor med telefonen. Och vi inte kan det och vi ska ju ligga väldigt långt fram, säger de, överallt i världen. Så att mer sånt. Jobba på det där. Och se till så att de här marginalerna också funkar. Så att man kan sälja större saker och roligare saker. Och använda liksom betalkortens modeller på procentuell fördelning. Så kommer det funka. Då kommer vi kunna köpa allt möjligt med mobilen. Jag var i Korea en gång. Då var det en tjej som tog upp sin mobil på 7-Eleven. Och så höll hon den framför någon streckkodsläsare. Det var ingen streckkod, men det blinkade. Och blinket registrerades. Hon hade registrerat då den här applikationen, det var en Java-applikation som sände ut blinksignaler till någon läsare. Och det hade hon då registrerat sitt konto mot där. Så det enda hon gjorde när hon betalade, det var att höll fram den här. Så blinkade lite och så hade hon pröjsat. Och då drogs det från hennes bankkonto. Och det var helt enormt. För sådana saker. Jag tror att det handlar också om att viljan. Alltså vi sitter här. Många här är jävligt kunniga. Och många är bra på det vi gör. Men allmänheten går ju fortfarande med gamla R600-telefoner. Liksom. Alltså det är ju inte så många som har de nya telefonerna som kan alla de här nya features. Så SMS-tjänster till att börja med är otroligt viktigt för att få det att lyfta. Sen kommer ju marknaden hänga med. Men det är väl lite som internet. Det var ju en fluga från början. Liksom. Och det här kommer ju ta fart. För jag tror att det kommer ta fart lite under nästa år. Men sen tror jag faktiskt att året efter och året efter det så kommer det hända ännu mer saker på den här marknaden. Om alla hjälps åt. Det är ju skitsvårt idag att lansera en fullängdsmusikaffär själv. Det går ju inte liksom. Marginalerna på, dels är det skivbolagen som är lite konstiga som ska ha så mycket pengar för sina rättigheter, men sen är det operatörerna som ska ha för datatrafiken, och så håller det på sådär, och så betalningslösningar. Det går inte riktigt ihop.
Ja, nu får du ta och sätta dig, Fredrik, så ska vi kalla fram allihopa i panelen och ta en liten diskussion kring det som har sagts. Det man kan säga rent allmänt är ju att det händer mycket inom det här området och det förändras mycket de tekniska förutsättningarna, och nu har det börjat dyka upp allt fler företag som drar nytta av positioneringsmöjligheter, och då är frågan också vad som är lagligt och vad som bör vara lagligt och hur man ska komma vidare med det. En fråga som jag tänkte ställa apropå det som har sagts ifrån PTS och datainspektionshåll där, så positioneringsdata är någonting som många företag vill nyttja. Vi pratar om marknadsföringskanaler här, och på vanliga internet så använder ju till exempel Google väldigt mycket när de skapar sina annonser information om vilken IP-adress är det som till exempel efterfrågar en webbsida, så utformar man annonskampanjen utifrån det. Och det här kan man då dra nytta av i mobilen ännu mer sofistikerat, därför att man använder man kan både få positioneringsdata, men man kan också få veta precis vem den här användaren är. Man kan göra en sökning mot operatörens register, man kan debitera en kostnad på 0 kronor och 0 öre och då få alla personuppgifter på den här personen. Och det här används ju inte så flitigt än så länge, men är det här lagligt så att säga, att det hanteras på det här sättet egentligen? Att vem som helst kan ta del av de här registren precis var den positioneringsinformationen. Det finns ju egentligen inget samtycke normalt här. Hur är det, Per? Ja. Ja, inte nollfaktor, utan det görs ju via ett anrop i systemet på en hundradel.
Alltså, så det kan är operatören som är ansvarig för de uppgifter som hanterar om deras kunder, så att det handlar väl i så fall om hur de har utformat samtidigt.
Jag har en annan fråga.
Ja, Fredrik. Ja, absolut, det är meningen. Det är därför det här.
Det finns nu, hos oss är det så att våra kunder äger sina kunder. Vi gör inte sådana här massutskick till 10 miljoner användare. Men frågan är så här. Det som Linus berättade här, det är ju så att om jag har en tjänst där en konsument skickar in ett sms till exempel. Nu råkar det ju vara så att alla bolag som har mobila tjänster får ju inte MSISD-nummer av operatörerna. Så de får ju faktiskt inte numren. För det är det något annat litet bolag som sitter och håller på. Som hanterar billingen där. Men vad folk gör är att de tar in de här numren i systemen och sen så mappar de dem mot Eniros databas, och då får du upp exakt vem det är som äger abonnemanget. Och det är ju en stor fråga om en sån grej är riktigt okej. Jag har ju jättedatabaser med telefonnummer som jag skulle kunna, om jag ville, mappa upp och skicka, liksom, sälja och skicka ut vanliga brev och annan kommunikation till. Liksom.
Det där är ju en cross-referens. Det är ju bara att göra ett anrop mot en IR och så får du upp vem det är som äger telefonen.
Databasen används ju väldigt kreativt. Alltså utifrån det som har sagts här så är det svårt att tänka att särskilt många av de här nya tjänsterna som, och funktionerna som nu börjar användas är lagliga. Men det kanske vi får veta så småningom. Men även det sades att positioneringsdata, det får bara den som verkligen har den här, besitter den här. Det får man inte avhända sig.
Men alltså det här exempel som säger senare, det är inte så att man bara plötsligt sitter på en hög med uppgifter och då kan göra vad man vill med dem. Men om du sitter på den här med uppgifter så är du ett ansvar i så fall. Varför sitter du med de uppgifterna? Har du ett samtycke att använda de uppgifterna? Det kanske du har för att använda det i en affärsrelation. Men vad omfattar det samtycket då i så fall? Därför att man får väl möjligtvis att hantera de uppgifterna i den affärsrelationen. Men det kanske inte omfattar att plötsligt börja korsrelatera det till andra databaser och hantera det till ett annat sätt. Så det är inte riktigt så enkelt att säga att jag har fått massa uppgifter här, nu ska jag göra lite olika grejer med dem, för att det är någon annan som ansvarar för dem.
Jag tänkte på internet när det började, nu är jag så gammal kanske, men när internet började så var det väldigt populärt för folk att bygga spindlar som samlade in e-postadresser. Och sen så ringde de runt och försökte sälja e-postutskick och det blev sådär spam startade kan man säga. Och jag är lite orolig för att det kanske händer i framtiden på mobilen också. Nu har inte det hänt, jag får inte så mycket spam.
Inte i Sverige?
Nej, men utomlands så är det ju så.
Indien?
Ja.
Det finns ju någon sorts försiktighetsprinciper som man framförs här utifrån lagstiftarens sida ser ut som. Men om man ser på när de här tjänsterna tas fram, vad som har hänt till exempel under senare tid, det är ju att det har kommit en grossist på positioneringsdata till exempel i Sverige, Visabilly, som har grundats utav ett av företagen som är mest inne på det här med marknadsföring via positionering. Och de har ju skapat den därför att De som vill bygga såna här marknadsföringskampanjer, de ska inte behöva gå till operatören direkt, utan då har man den här grossisten som tar hand om det här. Och det här kan man ju tycka är väldigt bra då utifrån de som driver de här nya tjänsterna. Hur ser man på det då?
Som operatör då, vi ställer ut krav mot att vi har ju samtycke av den som blir positionerad och även påminna den som blir positionerad om att den blir positionerad. Så om man signat upp för en tjänst där man blir positionerad, då ska man bli påminna om den löpande. Och där finns det ett tydligt regelverk för det i de skolkameror som finns kring den tjänsten. Och i de fall där man då inte, det vill säga att man inte agerar på det sättet där vi sitter, där tar vi självklart upp med det. Och det har vi ju väldigt aktiv dialog nu kring och agiatören eller grossisten ska kapsla in den här typen av tjänster med processer. Så att de agerar även om grossister som finns idag går emot att kapsla in tjänsterna ytterligare så att det bara inte blir ett bart gränssnitt för positionering utan att du även får den legala och med samtyckande processen inbyggd i själva positioneringen. Så att det finns en väldig rädsla i hela branschen för att man ska säga skita ner kanalen. Det är ingen aktör på den svenska marknaden och så vidare det kommer att spamma sönder svenska mobilkunder. De har förstört den kanalen innan jag börjar använda den.
Men där tror jag också att om man tittar, vi jobbar ju jättemycket med reklambyråer och medierådgivare och sådana som möjliggör det. Och jag tror att det har kanske gått lite för långt för att de är typ rädda. Många är ju rädda, alltså de fattar ju inte vad man kan göra. Och gör man det på rätt sätt, då är det ju optimalt. Men de är ju såhär skraja. För att jag tror också att de tror liksom lite att det här med pul och allt möjligt.
Ja, nu har vi frågor här. Vad bra. Vinka till mig, bara ska försöka hålla koll på vem som vill yttra sig.
Det är spännande med den här legala strukturen, men affärsutvecklingen är väl ändå det vi lever av. Så jag skulle vilja fråga då bankgirot. Erfordras det en klient för att kunna betala på det viset som du förutspeglar? Det gör inte det. Det kommer att vara direkt. Det känns som den felande länken. Den andra frågan jag hade var till dig på Telenor. Mobilstart SE, är det Telenors verksamhet eller är det den här sammanlagda enhetsservicen som du beskrev på höger sida i bilden?
Nej, det är tjänsten som så. Vi har en partner som bygger den här åt oss så att säga, som serverar. Men det är Telenors varumärke, det är Telenors
aktivitet överhuvudtaget.
Men den är väl operatörsoberoende i och för sig. Alltså, ja, säga, det spelar ingen roll vilken...
Alltså, du kan ju skicka, du kan interagera med alla operatörers abonnenter för att den aggregerar ju upp. Vi är ju grossist också, så att säga. Man själva tjänsten som sådan är.
Och har du inte gör det själv så kan du ringa oss.
Ja, det får göra upp affären efteråt. Är det någon annan som har någon fråga att... att ställa på det här. Ja. Kom med mikrofonen så snabbt jag kan.
Jag får passa på varmt för att det som ni skickar 72-500 mobilstart.
Jag har en fråga. Du från Datainspektionen här. Många av dem, du nämnde GPS-positionering som ett alternativ, eller ett exempel, och många flottägare, när man pratar stora distributörer, de arbetar på en internationell arena. Du pratar väldigt mycket Sverige, känner jag, och finns det någon eller arbetar ni med ett internationellt regelverk, till exempel ett EU-regelverk, hur man ska kunna hantera de här uppgifterna?
Ja, alltså det kan jag säga. Jag nämnde det vid min presentation att personuppgiftslagen då, den bygger på ett EG-direktiv, det så kallade dataskyddsdirektivet. Så att det, det finns en EG-dimension på det då. Sen är det ju, det blir ett ramverk direktiv som man liksom kan implementera olika i medlemsstaterna. Så att, men tanken är ju att det ska bli en harmonisering om vi talar liksom EG-nivå. Att man ska ha en så likartad lagreglering som möjligt, bland annat kring såna här frågor, eller hur man ska se på såna här frågor. Så att jag kan inte svara på om vi har någonting konkret när det gäller användning av positioneringsteknik. Det jag kan säga att Datainspektionen, vi har ju motsvarande myndighet i de andra medlemsstaterna där vi har fortlöpande diskussioner med. Vi har en artikel 29-grupp där vi diskuterar såna här saker, alltså principiellt viktiga frågor, för att få en samsyn och en harmonisering hur vi ser på det. Men jag vågar inte svara på hur det är med just positioneringsteknik, men det är en het fråga och en viktig fråga, så att om det inte finns någonting i nuläget så kan det mycket väl bli någonting som vi kommer att diskutera då. Ja, det får väl bli svaret på din fråga.
Har det funnits en överdriven rädsla överhuvudtaget, du var inne lite på det, för att använda den här typen av teknik när det gäller positionering? Om man nu ska hitta, om man pratar om att det, om en balans här, så när jag pratade med operatörer för ett par år sedan, den här tekniken har egentligen funnits länge, och jag vet att jag pratade till exempel med SL här, om det här, jag menar, om du till exempel ska knappa in att du ska någonstans, så behöver man alltid liksom, ja, jag ska från en viss plats. Jag menar, det vet ju redan nätet vet ju var jag befinner mig. Varför ska jag behöva knappa in det? Och där finns det kanske någon rädsla för att man ska dra nytta utav den här funktionen. Det finns ju ett företag som ställer ut här nere, som heter Quedro, som sysslar med, de har ju ibland satt upp en bostadssajt som dra nytta av positioneringsdata, till exempel när man söker bostad, så man kan, ja, den kan känna av var man befinner sig helt enkelt. Ja, jag vill hitta en bostad där jag är just nu liksom. Det är ändå, kan man tycka, en kreativ teknik. Men varför använder inte fler tjänster den tekniken? Är det för att det finns en rädsla utav att folk ska uppleva det som ett integritetsintrång?
Det är allt från kostnadsstrukturer, startavgifter till olika API, till att du måste veta vilken operatör du ska fråga om. Du måste till exempel veta med nummerportabilitet och allt. Veta vilken operatör du ska fråga om en specifik position och så vidare. Så vi har kramlat till det i så många led, så att det, jag är snarare glad och lite förvånad om faktiskt har kommit ihåg att börja använda det.
Ja, jag vet. Och det jag har frågat, när jag har frågat operatörerna varför är det så fruktansvärt krångligt att en tjänsteleverantör måste ringa upp till den enskilde ansvarig teknikern och veta precis vem det är på hela operatören för att överhuvudtaget kunna få det här att börja funka. Då svarar operatören oftast, till exempel ni, att ja, vi har inte sett någon affärsmodell för att liksom, där vi kan tjäna pengar för det här, men det har väl varit en hake. Nu har det viftats här nere. Så att jag ska lämna över mikrofonen.
Jo, en fråga till Patrik och Jonas. Sällan så är det ju tekniken som förstör bra tjänster. Hur har ni tänkt att den här tobaksaffären, 60 år gammal kanske, ska lita på när det kommer in kids och slänger upp den här mobilen? Och att han tror att han faktiskt kommer få de här 200 kronorna. Och då kan man ju ta SL som ett väldigt dåligt exempel.
För det första så handlar ju återigen om det här med tillit, och tillit är som sagt inte bara tekniken, utan det handlar ju också om, alltså, just det förtroendet man känner inför den här betalmetoden. Och vi ser ju att vi har en roll på marknaden att bygga en sorts BG-mobil, bank-mobil-lösning som skulle kunna sitta som ett klistermärke ute hos även de här tobakshandlarna. Och sen, så det är ju det ena. Sen handlar det ju just om säkerheten som man använder, att vi ser att man har ett bra stöd för identifieringsdelarna som man använder. Men vi ser väl att det ingår lite i vår roll också. Det är ju inte som ett helt nytt företag startar upp en ny betaltjänst. För det finns ju ett antal sådana företag som oftast tyvärr går ut på också just det här att du ska skapa ett nytt konto, du ska föra över pengar till ett prepaid, en plånbok eller någonting. Här bygger vi bara på det som finns.
Det syftar lite på vad. Det tog väl kanske 2 dagar efter det att släppte tjänsten innan de har gått ihåg datamänniskan lite på sätt och så att generera de här sms'en. Mm. Och det är omöjligt för en busschaufför, en tobakshandlare, att se skillnad. Mm. Och det är mer att även om ni, de som varumärke och de bitarna har stämpel.
Vi bygger inte det på all samma säkerhet som med SL-biljetten. Alltså vi kommer inte bara bygga det på mobiloperatören, utan vi kommer även ha en ID-infrastruktur som vi använder som kommer att kommunicera både med handlaren och med du som köper. Så det kommer finnas en realtidsbekräftelse i att det här köpet är genomfört och en realtidskod eller någonting som säger att det här är alltså kopplat till betalningen. Så det kommer inte vara en SL-biljett där inte busschauffören förstår att det här är en betalning eller någonting sånt där.
Funkar det med kontantkort?
Kontantkort?
Alltså prepaid? Ja. Jag skulle också vilja kommentera också. Jag tror att det är just du säger, alltså att det SMS-biljetten är liksom ett i... Jag skulle säga att jag tror att SMS-fuskproblemet nu då, tror jag möjligen har fått lite mer medial uppmärksamhet än att faktiskt innebär det faktiskt i länstrafiken och sådär. Men det får ju svar för själv. Men det jag tror det är ju mognad också, precis som alltså att SMS är ju liksom en väldigt god form. Det är lätt att komma igång, alla kan använda det, alla kan interagera med det. Men självklart, när det börjar på om man ser mervärde med, kan man till exempel då, även en Java-klient eller det finns ju alla tänkbara varianter, en webbsida, den kan ju ge en helt annan grad av interaktion och möjlighet för upsell för vilken operatör som helst. Så sms-et är ju liksom bara ett väldigt enkelt och ett smidigt sätt att komma igång, men vi ser självklart med mognad att det kommer att gå vidare till andra interaktionsmöjligheter.
Ja, vi är tvungna att runda av här. Tiden är ute. Det är dags att dricka kaffe. 11 kör vi igång med nästa pass här inne. Då kommer det handla om internet i mobilen på ett helt nytt sätt. Joakim Jardeberg, som är en av de ska vara med, har redan tagit plats här. Välkomna då.